vi ska här stanna inför vad Bibeln lär om omvändelsen. Vi kan då slå upp Lukas evangeliet 22:32. Och där verserna 31 och 32, och där står det orden. Lukas 22:32. Och där står det orden: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder så som vete. Men jag har bett för dig att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Detta bibelställe innebär ju inte att, säger ju inte att Simon var oomvänd då, utan detta är ju en profetia som Jesus uttalar. Jesus förutsäger Simon Petri förnekelse. Och i den stund Simon Petrus förbannade och sade: jag känner inte den mannen, i den stunden var Simon Petrus utanför Guds rike. Men vi vet ju också att det var inte så länge. Han ångrade sig och trodde, och han fördes in i nåderiket igen. Och det är detta som är, som omvändelsen är. En människa som förbannar och som inte vill kännas vid Herren Jesus, och som är död i synd och står utanför och hör till djävulens rike, en sådan förs in i Guds rike. Och det är detta som kallas för omvändelse. Och det är det vi ska stanna inför. Hur går detta till, att en från djävulens rike förs in i Guds riket, i nåderiket? Och var består omvändelsen? Vad lär Bibeln? Vi ska då allra först säga att Bibeln har många andra uttryck för omvändelse. Många andra uttryck. En död får liv. En blind blir seende. En från Gud bortvänd människa, motsträvig människa, blir en villig människa. Ni var förr döda genom era synder och överträdelser. Vi är genom vår natur hemfallna åt vredesdomen. Och så säger aposteln: bland dessa var vi allesammans. Det finns alltså en likhet under domen. Allesammans var vi under domen hemfallna åt döden. Och så säger aposteln: nu, Gud har gjort er levande. Gud har gjort er levande med Kristus. Det har skett med oss som var, förr var vi döda i våra synder. En död som får liv. Det innebär en död syndare som har blivit omvänd. Och här säger då den heliga skrift genom profeter och apostlar. Vi kan tänka på Efesierbrevet 2. Där står det, om vi slår upp Efesierbrevet 2, det ger ju en viktig undervisning. Där sägs då i den tredje versen att vi var allesammans där. Vi vandrade i vårt kötts begärelser, och vi gjorde vad köttet och sinnet ville, alltså vad den onda naturen ville. Och så heter det: vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi lika som de andra. Aposteln säger inte: därför att vi handlade så styggt var vi hemfallna åt vredesdomen. Utan han säger: redan genom vår syndiga natur var vi hemfallna åt vredesdomen. Och så kommer då det fjärde och femte verserna. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, han har gjort oss levande med Kristus. Oss som var döda genom våra synder, av nåden är ni frälsta. En död människa får liv i Gud. Döda blir levande. Det är omvändelsen det. Låt oss alltså säga detta, att här ser vi hur ordet omvändelse och uppväckelse är ju samma ord. Det är ju samma uttryck här. Uppväckelse, en död får liv. Omvändelse, uppväckelse. Vi kan tänka på Lazarus, hur han uppväcktes ur graven. Ur graven, hur han fick livet. Jesus sa det, Lazarus, stå upp. Kristi mäktiga ord verkade, och Lazarus gick ut ur graven. Han som här 3 dagar hade varit död och som luktade redan. Liklukten kändes. Tänk vilket under. Och samma under, stora under, är att en död syndare, att han får liv. Det är Guds väldiga gärning genom evangeliet som ger denna, verkar detta. En människa utan Gud liknas också i Bibeln vid ett dödfött foster. Miriam blev spetälsk. Hon hade talat illa om Mose. Men Mose förbön, Mose bar fram sin förbön, låt henne inte bli liket dödfött foster. Liket ett dödfött foster är den oomvända människan. Och skall en dödfödd människa, ett sådant dödfött foster, få liv, ja, då måste det ske ett gudomligt underverk. Och detta gudomliga underverk verkas genom evangeliet. Det är Guds verk. Alltså omvändelse, uppväckelse och nyfödelse. Det är ju samma bibliska uttryck. Vi kan tänka på vad som står i Johannes evangeliet 3. Vi kan slå upp Johannes evangeliet 3. Och där undervisar Jesus Nikodemus. Nikodemus kommer alltså till Jesus om natten, och Jesus sa till honom, om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Så talade Jesus. Och vad betyder orden? Ja, det är, vi kan säga detta, det är alldeles detsamma om Jesus hade sagt, om en människa inte blir omvänd så kan hon inte se Guds rike. En syndare måste omvändas och få liv och födas på nytt, uppväckas. Ty en opånyttfödd människa är död, och en opånyttfödd människa, en oomvänd människa, är utanför Guds rike. Och då invände Nikodemus att detta att födas på nytt, att bli en ny människa, det är väl närmast omöjligt. Och så kom Nikodemus med den invändningen, att bli omvänd, att bli född på nytt, att bli uppväckt till ett liv i Gud, ja, det är väl lika omöjligt som att återgå in i sin moders liv och födas. Vi ser alltså hur Nikodemus räknar med omvändelsen, att så som omöjlig process. Jag kan inte bli en ny människa. Hur ska jag kunna bli en ny människa? Det är lika omöjligt som att jag ska, att födelseprocessen ska upprepas igen. Jesus sa till honom, sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa icke blir född av vatten och ande, så kan hon icke gå in i Guds rike. Och därmed angav Jesus pånyttfödelsens medel. Det var inte så att Nikodemus skulle själv försöka genomgå pånyttfödelsens process, utan pånyttfödelsen skulle verkas genom vatten och ande. Och därmed angavs döpelsen som är pånyttfödelsens medel, evangeliet i döpelsen. Men innan vi kommer in här på, låt oss alltså slå fast vissa viktiga bibliska begrepp som vi ska ha klart för oss. Att omvändelse, uppväckelse, pånyttfödelse, bot och bättring, det är faktiskt, det är har samma innebörd. Ty när vi talar om boten och bättringen, så brukar vi dela den i den ånger som lagen verkar. Men vi vet ju ändå att det viktiga i boten, det är ju tron. Det viktiga i boten och det allra viktigaste i boten och omvändelsen är ju tron. Och tron verkas av evangeliet. Omvändelse, uppväckelse, pånyttfödelse, bot och bättring, identiska uttryck. Och dessa, alla dessa uttryck säger att en syndens tjänare, att den som står i såld hos djävulen och är medlem i djävulens rike, blir en Guds människa och medlem i himmelriket. Och så lär skriften och bekännelseskrifterna såklart detta. När sker då omvändelsen? När sker omvändelsen? Omvändelsen sker i Guds stund. När och var helst det behagar Gud. När och var helst det behagar Gud. Vi kan gå till apostlagärningarna och slå upp apostlagärningarna 16 kapitel. Jag tror att vi har nämnt om detta tidigare här i något sammanhang, men det är ju en mycket lärorikt ställe, apostlagärningarna 16, som berättar om hur Paulus och Silas sitter i det innersta fängelserummet i Filippi. Och så kommer jordbävningen. Och Paulus och Silas vaknar. Och de ser att fängelsedörrarna är öppna. Och den som också vaknar är är fängelsets vaktman. Och när han ser att fängelseportarna är öppna, då är han gör han sig beredd att begå självmord. Men Paulus ropar till honom: gör dig inte ont, skada inte dig själv, vi är här. Och så träder fångvakten fram. Han har hört aposteln och sjunga i fängelsehålan. Och så säger han förskräckt: vad ska jag göra för att bli frälst? Och så predikade Paulus för honom evangeliet. Och redan samma natt så lät fängelsets vaktman, han lät döpa sig med sitt husfolk. Samma natt. På en natt gjorde han bot. Vi ser här, vi kan tycka att det visst är det oerhört lättvindigt. Så oerhört lättsamt det var för honom. Han ångrade sina synder och var förskräckt av lagen. Och han hörde evangeliet och döptes. Din tro har frälst dig. Nyss var han självmordsberedd. Beredd att ta sitt liv. Beredd att handla mot lagen. Och nu, några timmar senare, så döps han i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och förs in i nåderiket. När omvändes han? Jo, i Guds stund. I den stund det behagade Gud. Och i ett ögonblick fördes han från Satans rike in i Guds rike. I vilket ögonblick? I vilken sekund? Jo, i den sekund när han trodde evangeliet. Då skedde övergången, transitus, övergången från syndens Egypten in i det rätta landet. Han blev alltså omvänd. Han behövde inte ens en ljus dag mitt i natten, i nattens mörker. Vad var det som lyste klarare än? Jo, det var evangeliets ljus som var starkare än nattens skuggor. Och vi kan gå till det som hände på pingstdagen och se hur människor blir omvända till Gud. Låt oss slå upp Apostlagärningarnas andra kapitel. Och där står det så här. Där berättas det om hur i andra kapitlet, om pingstdagen, där berättas det om hur Petrus predikar Jesus från Nasaret, honom som har ni korsfäst genom män som inte vet av lagen, och ni har låtit fastnagla honom vid korset. Honom, denne Jesus, har Gud gjort till både Herre och Messias. Och när de hörde denna predikan, denna straffpredikan, så heter det att i den 37:e versen att det kände ett styng i hjärtat. Det stack till i samvetet. Hjärtat knöts ihop. Det blev så trångt och det var så svårt att andas. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och då svarar Petrus: gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Ty er gäller löftet och era barn, så många som Herren vår Gud kallar. Och det är ju väldigt viktigt att vi ser här och förstår denna 38:e vers rätt. För ordet gör bättring, omvänd er, bör ju vara en bättre översättning. För bättring kan somliga okunniga förstå som det var frågan om en människans förbättring. Utan här betyder ju sinnesändring. Alltså, det kände ett styng i hjärtat. Vad ska vi göra? Och så säger Petrus: gör bättring. Är detta ett lagens ord eller är det evangeliets ljusa löfte? Vi ser här, alltså här är de förskräckta över sina synder. Säger nu Petrus, när han säger gör bättring, använder han lagens piska och ska piska dem ännu mer? Nej. De är ju redan plågade av och förskräckta över sina synder. Och ordet gör bättring, det är ju en evangeliets inbjudan. Så därför ska vi förstå detta så här: omvänd er, gör bättring, det vill säga låt döpa er i Jesu Kristi namn. Det är alltså inte, han kommer inte igen nu med lagens dom och säger gör bättring. De är ju redan plågade. Utan gör bättring, omvänd er. Och då är detta lika med, det vill säga, det är evangeliets inbjudan. Låt nu alla döpa er i Jesu Kristi namn, i den döpelse som förmedlar syndernas förlåtelse. Och efter syndaförlåtelsen, då ska ni också så som en gåva undfå den helige ande. Och så heter det, och så ökades församlingen på den dagen i pass 3000 personer. Alltså på en enda dag. Och till dessa som genom lagen var plågade i sina samveten, Till dessa överräcktes evangeliet, syndernas förlåtelse. Till dessa gavs döpelsens sakrament. Men då är det många som menar att det här är nästan för bra. Är det verkligen sant att Gud sköter om omvändelsen så här genom sitt evangelium? Är det ändå inte så att människan själv måste ansvara för sin omvändelse? Och så säger, särskilt i pietismen, att man börjar föra in detta, är ändå inte omvändelsen människans eget verk? Och särskilt i den reformärta pietismen, sådant som vi möter den i pingströrelsen, så vädjar man ju till människans fria vilja. Och man säger, du har ju en fri vilja, och då är det ju bara att du använder din fria vilja, då blir du omvänd. Men vi ska komma in på detta och förstå, människan har ju inte en fri vilja. Den oomvända människan, hur kan hon ha en fri vilja när hon är död? Död i synd och överträdelse genom sin onda natur. Utan Bibeln lär ju så oerhört klart att den oomvända människan äger en trälbunden vilja. Hon äger en trälbunden vilja. Och Luther har skrivit en bok om den trälbundna viljan. Men det är mycket vanligt att man säger så här, att omvändelsen är en bra besvärlig sak och omvändelsen tar tid. Och du måste själv hjälpa till och du måste ta steget. Tänk om det är Sätt Äran som brukar just dra denna parallell. Tänk om Jesus hade sagt till Lazarus, när han låg där död i graven och luktade redan, Lazarus, nu måste du själv ta det första steget, så ska jag hjälpa dig vidare på vägen. Nej, han var ju död. Han låg där han låg och kunde inte ta ens första steget. Vad var det som gav honom livet? Lazarus, stå upp. Kristi mäktiga ord gav honom livet tillbaka och pulsarna började slå. Och så är det också med omvändelsen. Det är faktiskt inte så att människan har några resurser att ta till, utan hon ligger där död som en, och kall som en sten. Men det är särskilt, kan vi säga, också i lutherska kretsar, till exempel i den chartoanska botpietismen, så säger man att omvändelsen är en mycket svår process och du måste genomgå botupplevelsen, och det tar åratal innan du kommer fram och kan säga att du är en kristen. Och det är ju så underligt, ofta hänvisar man då till, man söker efter bibelord för att belägga detta, och så säger man så här, för Bibeln talar ju om, Jesus talar ju om den trånga porten och den smala vägen. Och så förklarar man att omvändelsen är något mycket arbetsamt. Men jag behöver inte fråga er var dessa ord, Jesu ord om den trånga porten och den smala vägen, står, för det vet ni. Det står ju i Jesu bergspredikan, eller hur? Matteus evangeliet, Jesu bergspredikan från 5-7. Men då ska vi ställa den frågan, till vem riktar Jesus sin bergspredikan? Jo, det heter när bergspredikan börjar att han riktar den till sina lärjungar och sa det till dem. Omvändelsen är inte en trång port och en smal väg, men sen när tron är tänd, då börjar den smala porten och den trånga vägen, för det är trångt att vara en kristen. En kristen har inte bara världen och dess förförelse, utan han har också det egna köttet, den onda naturen. Och han har en kamp att kämpa hela från den ögonblick han tron tänds till det ögonblick som pulsarna slutar slå. Det är trångt att vara en kristen, men det är inte trångt att bli omvänd till Gud. Det är inte förenat med trångmål, för omvändelsen sköter Gud ensam om. Ensam sköter Gud om detta verk, att han ger liv åt en död, vänder om en människa och vrider honom åt rätt håll. Det är Guds sak, det kan bara Gud. Det är bara han som förmår omvända syndare. Och därför ska vi veta att vi ska verkligen tänka på detta. Och vi ska veta detta, att Gud omvänder syndare genom sitt evangelium. Genom sitt evangelium i ordet och i döpelsen. Det är vägen att bli omvänd. Men det är ju så många som säger så här: vad ska vi säga till förskräckta människor? När förskräckta människor kommer och säger: jag är så skrämd över mina synder, jag vet inte hur jag ska bära mig åt. Och då finns det, då säger botpietismen: ja, är det på det sättet, då kan du börja att bedja. Är detta ett kristet råd? Nej, det är det inte. För en ogudaktig människas bön behagar inte Gud. Det är ju en ogudaktig människas böneoffer behagar inte Gud. Vi ska ta upp detta senare i bibelstudiet och belägga det vidare. Men det är ju så helt och hållet klart att Jesus sa inte till fariseerna: nu kan vi beda tillsammans. Utan han sa till sina lärjungar, han tog sina lärjungar avsides och han lärde dem att bedja. Men bönen är inget medel att bli omvänd. Och kravet på detta krav, att du ska ha en botkamp, du måste ha en botkamp under något år. Din botkamp måste vara lika hård som Davids. Och du måste förbereda dig. Då blir du omvänd om du går bönevägen. Men vi ska veta detta, att bönen förmedlar inte nåd, utan bönen är en verkan av nåden. Det kan ni gärna skriva ned. Bönen är en verkan av nåden. När trons människa bär fram trons bön. Men hur ska en ogudaktig människas bön kunna behaga Gud? Det är ju omöjligt. Och Luther säger i sin bok om kyrkans babyloniska fångenskap, där säger Luther detta ord: Gud mottar inte en ond människas gärning. Det ogudaktigas offer är en styggelse för Gud. Ordspråksboken 15:8. Det ogudaktigas böneoffer är en styggelse för Gud. Alltså, bönen är inte något redskap som hjälper människan till hennes omvändelse. Men när människan är omvänd, ja, då ber hon med de rätta böneorden. Då ber hon trons bön. Andra åter säger så här: ska du bli omvänd så måste din ånger vara djup och varaktig. Och så uppmanar man människor att när du ångrar dig, så se till att din ånger är djup. Och så uppmanas till detta. Men då ska vi veta detta: vad är det som skiljer Saul, Judas ånger och Petri ånger? Var inte Judas ånger fruktansvärd? Han säger ju: jag har förått oskyldigt blod. Och han kastade de 30 silverpengarna, han kastade bort dem. Och han gick bort och hängde sig. Vilken fruktansvärd ruelse. Vi talar ju om en svår ånger, kallar vi ju ruelse. Ruelse. Men hans ånger gav ingen omvändelse. Vad var det för skillnad mellan Judas ånger och Petri ånger? Petrus ånger efter förnekelsen i kolelden. Ja, det heter att Petrus grät. Men bitterligen. Men vad var det? Vad var det för skillnad mellan Petri ånger och Judas ånger? Ja, det var ju tron. Det är tron. Alltså all ånger som människan får genom lagen, all ånger, sådan lagens ånger, ger henne inte en plats i Guds rike. Men när människan ångrar sig och tror, den som tror, ja då är människan inne i Guds rike. Och det är ju detta som skiljer Kains, om vi ser på Kains och Abels böneoffer. Vad var det för skillnad? Båda offrade ju. Men Abels böneoffer, det var trons offer. Och det behagade Gud. Men Kain frambar offret i otron. Och ett offer i otro kan icke behaga Gud. När alltså Petrus på pingstdagen talar till dem som nu frågar, vad ska vi göra? Då säger inte Petrus så här: ni måste först gå igenom en botkamp. Ni måste brottas med Gud till dess att ni får ett inre vittnesbörd i era hjärtan att ni hör Gud till. Nej, Petrus hänvisar till evangeliet och till döpelsen. Gör bättring, det vill säga låt döpa er till syndernas förlåtelse. Det finns alltså bara ett omvändelsemedel, och det är evangeliet. Evangeliet i predikan och evangeliet i döpelsen. Och när född på nytt blir alltså människan genom evangeliet, född på nytt genom döpelsen. Men är det då inte så att den som brottas med Gud i ångerns botkamp ändå är en kristen? Den som känner lagens dom i sitt samvete, är han inte ändå halvvägs kristen? Och så finns det i botpietismen en uppfattning som säger att det finns tre slags människor: omvända, oomvända. Men så finns det en tredje grupp som man kallar uppväckta. Ett, två, tre. Och så säger man att det finns sådana som är uppväckta av lagen, och de ska kallas lärjungar. Det som är uppväckta av lagen, det ska kallas lärjungar. Men detta, och så menar man att lagen förmedlar en viss nåd. Men då ska vi veta detta: lagen förmedlar icke nåd, utan den som är plågad av sina synder, ja, han må vara hur plågad som helst, så länge han tror är han utanför Guds rike. Jag träffade en man som var mycket gammal, och han stod lutherdomen nära, men ändå inte helt. Han berättade om sin omvändelse, hur han under ett års tid hade lidit av en oerhörd samvetsdom i sitt samvete, och han hade gått i bönhus och kyrka och levat i denna inre strid. Han hade levat som en djupt olycklig människa. Men så efter ett år kommer att tro evangeliet. Och det var inte alls. Sånt kan hända. Men det märkliga var att när mannen berättar om detta år när han levde i denna med sitt onda samvete, att han betraktade som det var nästan hans bästa tid som kristen. Det var nästan han betraktade detta, det var hans bästa tid som kristen, för han var så oerhört ödmjuk då. Men vi ska veta detta: hur dömd en människa är i sina synder och hur förskräckt hon är, och hur mycket hon än säger att hon plågas av sina synder, tror hon inte evangeliet, så är hon ingen kristen. Hon är utanför Guds rike. Och det finns bara två slags människor. Det finns bara två slags: omvända och oomvända. Det tredje var uppväckta. Ja, det är det botpietismen som säger detta, att när man lever i botkampen och plågas av sina synder men ännu inte tror, så är man ändå halvvägs kristen. Och så menar man att lagen förmedlar en viss nåd. Men lagen förmedlar inte nåd, utan evangeliet förmedlar nåden, och evangeliet förmedlas genom evangeliets predikan. Dina synder är dig förlåtna, och genom döpelsen till Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Ja, visst, alltså omvändelse och uppväckelse är samma sak, just detta. Alltså vi får inte göra, det är ju det vi har sagt här, att omvändelse, uppväckelse och pånyttfödelse är alldeles samma begrepp, helt riktigt. Så vi ska inte göra ny terminologi, för det här stämmer inte med Bibeln. Utan det som vi hör här, som har sagts, det är oerhört viktigt: omvändelse, uppväckelse, nyfödelse och bot. Det är samma sak. För det viktigaste i boten är ju tron. Och tron, du är salig, du är omvänd. För så här hör vi alltså evangeliet: kom till mig. Men om nu Gud ensam genom sitt evangelium omvänder syndare, kan då inte en oomvänd människa ändå på något sätt bidra till sin omvändelse? Nej, hon är oförmögen. Det var en kvinna som sa så här: det var Gud och jag som hjälptes åt så att jag blev en kristen. Och folk häpnade ju och sa: men vad gjorde då du? Ja, sa hon, jag gjorde motstånd så länge det gick, men det gick inte längre. Och det är just det exempel på omvändelsen. En ovillig och trotsig människa, som den gamla människan som gör motstånd. Men så verkar Gud genom evangeliet, och han gör den ovilliga syndaren till en villig Guds människa. Det är ju det som är omvändelsen, och det är Gud som gör det. Men har vi då inte en fri vilja? Nej, inte den oomvända människan. Hur kan hon ha fri vilja när hon är död? Viljan är ju död. Och det kommer ju fram i bibelordet. Vi har ju läst några bibelord här. Vi ska gå tillbaka till bibelorden i Romarbrevet 3. Och där står det så klart i Romarbrevet 3 om den oomvända människan. Ingen, Romare 3:10, ingen rättfärdig finns, icke en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Nej, alla har det avvikit. Människan har alltså inte en fri vilja. Det är humanismens lära som förkunnar du har en fri vilja. Utan den oomvända människan lever så som den bekännelseskriften säger: utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med ond begärelse. Den katolska kyrkan däremot säger att arvsynden, den består bara i att människan har blivit något skadad. Och så lär den katolska kyrkan att varje oomvänd människa har en viss förmåga att göra sitt bästa. Och hon kan med sina naturliga krafter vända sig åt Gud. Med sina naturliga krafter, så lär den katolska kyrkan. Och den lär ju gärningslära. Vad ska jag då göra för att få evigt liv till arvedel? Så frågade den unge man. Och på lagens fråga gav Jesus detta lagens svar: håll buden. Och han sa: alla dessa bud har jag hållit. Och då sa Jesus: gå bort och sälj allt vad du äger. Och den rike ynglingen, den gode farisén, han gick bedrövad bort. Hur svårt är det inte för den som är rik att komma in i Guds rike? Vi ser att tiden har gått här. Det skulle vara mycket att säga. Men vi ser här hur viktigt det är att vi har själva Bibelns grund som klara lära fast för oss. Och vi kan citera ännu ett Jesus ord. Jesus sa ju: det som är fött av kött, det är kött. Men Jesus sa också, om en människa inte blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike. Och så ser vi detta, hur människor fördes in i Guds rike. Vi kan tänka på Johannes döparens verksamhet. Han förkunnade lagen och förkunnade om yxan som satt i roten av Israels stamträd. Och människorna ångrade sina synder. Och så gick de ned i floden Jordan och döptes av honom. Och det heter att Johannes döparen döpte på Guds befallning. Och det döptes till syndernas förlåtelse. Och så ska vi till sist läsa Jesaja 66, vers 7-9. Jesaja 66, vers 7-9. Och som en sammanfattning. Och där står det orden: innan Sion har känt någon födslovånda föder hon barnet. Innan kval har kommit över henne blir hon förlöst med ett gossebarn. Vem har hört något sådant? Vem har sett något dylikt? Kan då ett land komma till liv på en enda dag? Eller kan ett folk födas i ett ögonblick? Eftersom Sion förde fram sina barn just då våndan begynte. Och så, vad svarar Guds ord? Ja, ty skulle jag väl låta fostret bliva fullgånget, men icke giva kraft att föda fram det, säger Herren. Eller skulle jag giva kraft att föda, men sedan hålla fostret tillbaka, säger din Gud. Glädjens med Jerusalem och fröjda er över henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. Och så ser man hur lång tid tar det att bli omvänd. Kan ett folk omvändas på en dag? Och så säger skriften: ja, ett folk omvänds på en dag. Men vem kan göra såna väldiga gärningar? Det är Gud som genom sitt evangelium utför omvändelsens gärning. Och så ser vi detta, det förundriga. Guds ord kommer till en stad, men inte till en annan. En stad blir omvänd, en annan stad, där finns inga troende människor. Det är egentligen en väldigt stor hemlighet. Men överallt där det finns omvända människor, kristna människor, där har evangeliet varit före. Där har Gud varit före med sitt ord och sitt evangelium. Och döpelsen har brukats. Och så har människor blivit omvända i Guds stund. Så går det till med omvändelsen. Och sen börjar den trånga porten och den smala vägen. Det är